också den här kvällen för att fortsätta ditt verk i våra liv. Vi tackar och prisar dig Jesus. Amen. Amen. Hörrni, varsågoda och sitt. Fantastiskt, vilken lovsång. Tack Rebecka och teamet. Hörrni, vi ska gå rakt in i kvällens tema. Och ni ser rubriken där på skärmen. Jobb och hans jobbiga vänner. Ja, jag vet inte hur det är med dig. Om du tycker att du har haft jobbiga vänner någon gång. Eller vad? När du tycker att de är till mera besvär än till hjälp. Eller du blir åtminstone besviken på dem. Ibland så tror jag nog att vi sitter där lite till mans. Och det var lite så här för Jobb. Att han hade ytterst jobbiga vänner vid åtminstone ett tillfälle i livet. Och han blev faktiskt rejält besviken på dem. Och nu ska jag läsa från sista kapitlet i Jobs bok. Några verser från vers 7 framåt. Ni har inte hela texten där på skärmen, ni har bara en vers. Men så här läser jag. När Herren hade talat dessa ord till Jobb, sa Herren till Elifas från Teman: min vrede brinner mot dig och dina båda vänner, för ni har inte talat rätt om mig som min tjänare Jobb. Ta er nu därför 7 tjurar och 7 baggar och gå till min tjänare Jobb och offra dem som brännoffer för er. Och min tjänare Jobb ska be för er. Jag ska ta emot hans bön och inte göra mot er som er dårskap har förtjänat. För ni har inte talat rätt om mig som min tjänare Jobb. Då gick Elifas från Teman, bildad från Shoa, och Sofar från Nama, och gjorde som Herren hade sagt till dem. Och Herren tog emot Jobbs bön. Och Herren återupprättade Jobb när han bad för sina vänner. Herren gav Jobb dubbelt så mycket som han hade haft förut. Alla hans bröder och systrar och alla han förr hade känt kom till honom, och de åt mat med honom i hans hem. De uppmuntrade och tröstade honom efter all olycka som Herren hade låtit drabba honom. Och var och en gav honom en kesita och en guldring. Och Herren välsignade slutet av Jobbs liv mer än dess början. Han fick 14 000 får, 6 000 kameler, 1000 par oxar och 1000 åsneston. Han fick också 7 söner och 3 döttrar. Den första dottern kallade han Jemima, den andra Kesia och den tredje Keren-Hapuk. I hela landet fanns inga kvinnor så vackra som Jobbs döttrar. Och deras far gav dem arv tillsammans med deras bröder. Därefter levde Jobb 140 år och fick se sina barn och barnbarn i 4 led. Sedan dog Jobb gammal och mätt på att leva. Jobbs bok så börjar med att Jobb ber för sina barn. Och den slutar med att Jobb ber för sina vänner. Och däremellan så händer det en mängd tråkiga saker. Men om vi börjar i början så får vi veta att han var en from och rättsinnig man som fruktade Gud. Det vill säga han visar respekt för Gud. Och han undvek det onda. Och så hade han fått 7 söner och 3 döttrar. Och utöver det här så var han ytterst välbärgad och framgångsrik. Både när det gäller business, när det gäller inflytande, förvaltarskap och så vidare. Han var mäktigare än någon annan i Österlandet, läser jag. Men det var inte i framgången och i det materiella som Jobb hade i sitt hjärta. Utan i att älska Herren sin Gud av hela sitt hjärta, hela sin själ och all sin kraft. Jobbs hjärta så fanns i att leva i lydnad för Guds ord. Och som familjefar så hade han ansvaret att lära sina barn att också de skulle vandra rättfärdigt inför Gud. Och jag tycker det lyser igenom i texten en fars vånda över att barnen ska hamna fel i livet. Jobbs vånda som far handlar inte först och främst om att de inte skulle vara, ska vi säga, kompetenta och värdiga arvtagare till det här maktimperiet som han hade. Och inte heller att de skulle supa upp det här arvet. Utan Jobbs vånda så handlar om att barnen skulle hamna snett i förhållande till Gud. Och därför så ber han för sina barn. Och jag skulle säga att varje kristen familjefars högsta prioritet så borde vara att be för sina barn. Inte bara att det skulle gå dem väl i livet, utan framför allt att deras hjärta ska vända sig till Gud. Och de här barnen, de var riktiga festprissar, det var mycket partyn på gång. Och de turades om att bjuda hem varandra, de här 10 syskonen, till partyn. Och varje gång som barnen hade haft fest så stiger pappa jobb upp tidigt på morgonen. Och så gör han i ordning brännoffer. Och så träder han fram inför Gud. Han offrar brännoffer för vart och ett av sina barn. För Jobb tänkte, kanske har mina barn syndat och förbannat Gud i sina hjärtan. Så gjorde Jobb varje gång. Och jag tänker, wow, liksom vilket hjärta Jobb har för sina barn. Och liksom vilket ansvar för deras andliga väl. Att liksom han struntar inte i det här, utan han, liksom han har verkligen nöd för det här. Och det är viktigt med deras andliga väl. Så varje gång så stiger han upp tidigt på morgonen, och det står att för vart och ett av barnen betyder det är några djur som han ska slakta där på morgonen och göra i ordning för att sen kunna offra dem. Så det här, han träder emellan sina barn och Gud, inte för att försvara deras synder, utan lite av en sån här själv för ett, vad heter det heter sån här ställföreträdande syndabekännelse. Han kommer inför Gud och så ber han Gud visa nåd och förlåta dem deras synder. Och idag så behöver du och jag inte offra några som helst djur. För precis som vi har sjungit här, Jesus har offrat sig själv en gång för alla. Vi behöver inga offer. Du behöver inte stiga upp tidigt på söndag morgon och offra någonting. Du kan ligga i sängen och be en bön. Men ibland så är vi till och med för bekväma för det, att be en bön. Och vi kan gå in också i kammaren och böja våra knän och be. Men det här, jag tycker det är starkt att se det här Jobs engagemang för sina barn. Men Jobb själv då, berättelsen så fortsätter med att allting plötsligt vänds upp och ner för Jobb. Olyckorna står på rad. Hans ekonomiska imperium så rasar samman. Marknaden kraschar, aktierna rasar och Jobb förlorar precis allt som han har, hela sin förmögenhet. Han förlorar alla sina arbetare. Konkurrenten far iväg med dem, kanske bjuder högre lön och de sticker någonting åt det där hållet. Och innan den här personalansvariga hunnit till punkt och berätta vad som har hänt, så kommer nästa bud att alla hans barn har förolyckats i en tornado som drog fram över den här byn eller det här huset där de var samlade, och huset rasade samman och alla barnen omkom. Då reste sig Jobb, rev sönder sin mantel, rakade sitt huvud och föll ner på marken och tillbad. Han sa, naken kom jag ur min moders liv och naken ska jag återvända dit. Herren gav och Herren tog, lovat i Herrens namn. Så står det i första kapitlet, vers 20 och 21. En kort tid efter det här så blir Jobb sjuk och han får fullt med kliande bölder från gässan och ända ner till fotsulorna, och det finns liksom inget apotek och kortisonsalva att ta till, utan han har lerkärvor som han skrapar sig och skrapar sönder sig i den här plågan. Av den här för så mäktiga och imponerande Jobb så finns liksom bara en skugga kvar. Det enda han har kvar så det är hustrun. Och hon uppmanar honom att förbanna Gud och sen göra slut på alltihopa. Vilken support, va? Ja, men här har han förlorat precis allt. Och den man kunde vänta sig skulle kunna ha lite förståelse, kunna ge lite tröst i plågorna, så säger att förbanna Gud och så förkortar du ledandet. Du talar som en dåraktig kvinna, säger Jobb till henne. För Jobb så fanns det inte liksom det här alternativet att förbanna Gud. Vi läser sen lite längre fram att han faktiskt förbannade en dag då han föddes. Men han förbannade inte Gud. Och det är nu som Jobbs jobbiga vänner kommer in i bilden. Tre av hans vänner får höra om de här olyckorna. Och de kommer för att hälsa på Jobb. Och jag säger tummen upp för att de åtminstone försökte. De flesta av Jobbs vänner hörde inte av sig. Och du vet hur det är, hur vi reagerar när någon av kanske våra vänner eller i det här, ja, som vi känner, går igenom jättetuffa saker. Kanske en skilsmässa, kanske dödsfall i familjen och så vidare. Att vi känner oss så små. Att vi vet, men vad ska jag säga? Vad ska jag göra? Och så vidare. Och så kanske vi låter bli att göra någonting. Vi låtsas som om ingenting. Och det är det sämsta alternativet. Jobbs vänner, de var inte de smidigaste, men de hör i alla fall av sig. Vännernas miss är att de är dåliga lyssnare. De är bra på att prata och de är bra på att ge goda råd, men de är urdåliga lyssnare. Och det är ju så här att när sorg, när olycka drabbar oss, så då behöver du och jag inga pratmakare vid vår sida. Vi behöver någon som orkar lyssna när vi pratar. Och du behöver någon som uthärdar din tystnad när du inte orkar prata. Någon som inte till vilket pris som helst måste ha svar på alla varför du har. Varför du går igenom det du går. Jobbs vänner, de var inte bara dåliga lyssnare. De trodde sig också ha svaren på varför så här många olyckor hände Jobb. Och deras teologi som var i korthet att Jobb, det är du som är problemet. Gud är en god Gud och goda saker händer goda människor, dåliga saker händer dåliga människor. Jobb, du har syndat och du behöver omvända dig inför Gud. Så Jobb, han sitter på de anklagades bänk här inför vännerna. Och så har vi en Elihu, en yngling, en nybakad magister från teologiska fakulteten, som jag vet inte om han cyklar förbi eller någonting sånt där. Men i alla fall så sticker han in i samtalet här och skjuter iväg en annan teologisk förklaring som går ut på ungefär det här att ditt lidande jobb är för ditt eget bästa. Ja, okej. Kanske det finns någonting i det här ändå. Men det är ju absolut ingen tröst för Jobb i det som han går igenom just nu. Och så här fortsätter det. Kapitel efter kapitel. De här förstå sig påarna igång. De här problemlösande, besserwisser typerna. Och vet ni, Jobb, han blir bara tröttare och tröttare. Efter 35 kapitel så tystnar äntligen vännen. Det var långa, sega analyser här. Men så tystnar de och Jobb hör en röst som han så förtvivlat har längtat efter att få höra. Jobb hör Gud tala. Och när Gud har talat färdigt så säger Jobb. Kapitel 42, vers 3 framåt. Jag ordade om det jag inte förstod. Om det som var för underbart för mig och som jag inte förstod. Och vers 5. Förut hade jag bara hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Därför tar jag tillbaka det jag har sagt. Jag ångrar mig i stoft och aska. Gud mötte Jobb. Jobb fick sitt gudsmöte. Och nu kommer jag inte att stanna upp vid det här gudsmötet, för jag har predikat om det en gång tidigare. Så därför kanske ett och ett halvt år sedan så predikade jag just utifrån det här. Jobbs längtan att få se Gud med egna ögon och inte med andras. Så vill du höra mera om Jobs gudsmöte, så då får du gå tillbaka på Sions hemsida och lyssna på den predikan. Att se med egna ögon. Men det här Job, det som vi märker att Job hade försökt sig på att förstå och att förklara. Men han inser nu att om vännerna kom till korta med sina förklaringar, så kom han också själv till korta med att förstå Gud. Och Jobs bok, den slutar något förvånande med, tycker jag åtminstone, med att Gud tillrättavisar Jobs vänner. Och Gud uppmanar vännerna att be både Gud och Jobb om förlåtelse. Och själavårdaren i mig så vill ju lite protestera och ta de här vännerna i försvar. För jag tycker ju att de ändå gjorde ett försök. Och samtidigt så inser jag att de var inte till hjälp för Jobb. Utan i den här besserwisser-attityden så sårar de ju faktiskt Jobb väldigt djupt. Och de behöver ödmjuka sig. Det står också att de talade inte rätt om Gud, vilket däremot Jobb gjorde, enligt Gud själv. Så de behöver Jobbs förlåtelse, men de behöver också hans förbön. Och därför så uppmanar Gud dem att gå till Jobb och låta honom be för dem. Och nu är upplösningen av hela den här boken så är att Jobb ber för sina jobbiga vänner. Och vet du, det är nu som guldet i Jobs karaktär kommer fram. Han har sagt så här i kapitel 23 och vers 10. Så har han formulerat någonting av sitt förhållningssätt till de prövningar som han går igenom. Prövar han mig, ska jag komma fram som guld. Prövar Gud mig, ska jag komma fram som guld. Och jag tror ju inte att det här var första gången som Jobb stod inför utmaningar i sitt liv. Han hade stått där många gånger. Nu var det tuffare än tidigare. Men någonstans längs vägen så har han beslutat att låta de utmaningar som möter forma hans karaktär. Och därför så kunde han säga så här. Jobb är inte alls medveten om att han är indragen i en dispyt mellan åklagaren, djävulen och Gud själv. Det läser vi om i början av Jobs bok och det känner vi till. Men det vet inte Jobb. Han förstår inte varför han går igenom de här tuffa sakerna. Men han har ett förhållningssätt till utmaningar han möter i livet. Och det är någon som har sagt så här att det är inte hur jag har det utan hur jag tar det som är avgörande. Jag brukar säga så här att jag får inte själv välja de utmaningar som möter mig i livet, men jag får välja hur jag förhåller mig till dem. All annan frihet som kan tas ifrån oss, men friheten att själva välja hur vi förhåller oss, den är och förblir vår. Och nu vill jag att du ska se det här, att Jobb, han har fortfarande inte sett någonting av Guds hand över sitt eget liv. Han har fortfarande inte fått bönesvar på en enda av bönerna gällande sitt eget liv. Han är fortfarande i djup sorg över sina barn. Han är fortfarande utan arbete. Han är fortfarande sjuk. Han är fortfarande liksom utan tillgångar och han är ensam. Vännerna, de har suttit här i flera dagar och ingen har bett för honom. Ja, men vem skulle behöva förbön i det här läget? Är det inte Jobb som borde få ha vänner runt omkring sig som lägger händerna på honom, som ber en bön om helande, om upprättelse, om kraft, om styrka och så vidare? Han som själv är i så stort behov av förbön, han ber för de andra. Precis som han har bett för sina barn så många gånger, så ber han nu för sina vänner. Och han ber Gud visa nåd. Han ber att Gud ska förlåta dem och inte tillräkna dem deras synder. Det här är karaktär och det här är andlig mognad som jag ser hos Jobb den här dagen. Och Herren tog emot Jobbs bön, står det. Och sen står det någonting som jag faktiskt aldrig tidigare har reagerat på när jag har läst Jobbs bok. Och Herren återupprättade Jobb när han bad för sina vänner. Herren gav Jobb dubbelt så mycket som han hade haft förut. Och jag tänker så här. Jobbs vänner behövde den här bönen. Men Jobb behöver den lika mycket. Gud vet att det går inte för Jobb att uppriktigt be för sina vänner utan att förlåta. Utan att förlåtelsen på något sätt kommer in i bilden. Och Jobb behöver kunna förlåta. Kanske är det därför som Gud ber honom att göra någonting av det svåraste han kan be honom att göra. Att be för dem som har handlat illa mot honom. De som har sårat honom. De som han har blivit så besviken på. Och Guds ord som talar om att vi ska förlåta som vi själva har blivit förlåtna. Och jag ska återkomma till Jobb alldeles strax. Men en fråga. Varför räckte det inte med att vännerna offrade inför Gud? Varför måste det liksom komma till Jobb och be om hans förbön? Och jag har några punkter jag vill ge här. Det första, vi behöver inte bara Guds förlåtelse utan vi behöver också varandras förlåtelse. Jesus han undervisar ganska mycket om förlåtelse. I Matteus kapitel 5, kapitel 6 och så vidare, bergspredikan, talar han mycket om det här ämnet. Och Matteus 5, vers 23 framåt så säger Jesus så här. Därför om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har någonting emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sen och bär fram din gåva. Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Det räcker inte med att komma inför Gud, be Gud om förlåtelse, utan skriften uppmanar oss också det här att göra upp de här horisontella relationerna. Och jag tänker så här när jag läser det här som Jesus säger, så tänker jag, men det är precis det här som händer här i slutet av Jobbs bok. Ja, men vännerna kommer med sin gåva till altaret, men det här, sen får de ta en runda via Jobb och klara upp lite saker med honom också. Det andra, lika viktigt som det är att be om förlåtelse, är det att förlåta. Jesus, han lär sina lärjungar hur de ska be. Och den här bönen ber vi så ofta, men tänker vi faktiskt på vad vi ber? För vi brukar be så här i enlighet med Jesu ord. Förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Förlåt oss, Gud, som vi förlåter. Okej. Ska Gud förlåta lika mycket som du förlåter, som jag förlåter? Är det det? Det är ju det vi säger. Men menar vi det? Ja. Eller vill vi att Gud ska förlåta mera än vad vi förlåter? Ja, jag undrar om Gud tar oss på orden när vi ber den här bönen. Så då kan det bli lite illa för oss. I kapitel 6, vers 14 så säger han: för om ni förlåter människorna deras överträdelse ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta er. Jag tror vi ska ta en berättelse som Jesus, en liknelse som Jesus också berättar i Matteus 18. Ni har det inte här på skärmen, men jag läser det. Där han undervisar, han lyfter fram ett exempel om en obarmhärtig tjänare. Det är Petrus som kommer fram till Jesus och frågar så här: Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sa till honom: jag säger det inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Därför är himmelriket som en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Och nu står det här i noterna att 10 000 talenter, det är en ofattbart stor summa. Det är 60 miljoner denarer eller dagslöner. Du kan ju räkna ut 60 miljoner dagslöner. Och du kommer upp till svindlande, så fast du har hög lön, dagslön, så liksom, det här liksom svindlar. Och det var mångdubbelt större än kung Herodes rikedomar. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Tjänaren föll ner för honom och vädjade: ha tålamod med mig så ska jag betala tillbaka allt till dig. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut mötte han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom och började strypa honom och sa: betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll då ner och bad honom: ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han ville inte, utan gick och satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och berättade alltsammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa: du usle tjänare, hela den skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare liksom jag förbarmade mig över dig? Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare så som jag har förbarmat mig över dig? Hur mycket vill du att Gud ska förlåta dig? Bara en del av dina synder eller alla synder? Och jag har goda nyheter. Han har förlåtit dig alla dina synder. Han har efterskänkt åtminstone 60 miljoner dagslöner. Och så har vi den här uppmaningen i Efesierbrevet 4:32. Förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Du har fått så mycket förlåtet av Jesus Kristus. Så förlåt varandra. Men Jesus, han går faktiskt ett steg längre. Be för dem som förolämpar er. I Jobs bok så var den här processen inte klar innan han som hade blivit illa behandlad bad för sina vänner. Och Jesus, han säger i Lukas kapitel 6, vers 27: men till er som lyssnar säger jag, älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Och det är inte mina ord, det är Jesu egna ord. Bitterhet och oförsonlighet, så det är ohälsosamt för oss och vi behöver liksom rensa ut det. Men också människor som inte liksom lever tillsammans med Gud, så förstår det här. Men Jesus, han går ett steg längre och han uppmuntrar oss, uppmanar oss att be för dem som förolämpar oss. Att gå en mil till. Be för våra fiender, till och med älska dem. Det finns en boktitel, Franklin Jensen har skrivit en bok som heter Älska som om du aldrig har blivit sårad. Jag har inte läst den här boken, men jag kanske ska läsa den efter den här predikan. Älska som om du aldrig har blivit sårad. Ja, det är en tuff utmaning. Och jag vet inte, tänkte du att det skulle vara en sån där feel good party att vara Jesu lärjunge? Vet du, Guds rike, det är ett annorlunda rike. Och Guds rike handlar om att dö från oss själva. Så välkommen in i Guds rike. Och Jesus som är vår mästare, han går före och han visar vägen. Och han ber för dem som har spikat upp honom på korset. Och han ber: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. När bad och välsignade jag senast någon som har kanske sårat mig, någon som jag har blivit besviken på, någon som jag tycker är jobbig, kanske en arbetskamrat, kanske en chef som får liksom adrenalin att stiga, eller en församlingsmedlem eller en pastor jag är besviken på, eller politikerna i det här landet jag är besviken på, kanske tjänstemännen på Kela eller i staden och så vidare, myndighetspersoner som har fattat kanske för mig felaktiga beslut och så vidare. När bad jag senast och välsignade dem? Och jag ska ge ett tips här. Om du har svårt att förlåta någon, så börja välsigna den människan. Be och välsigna den människan. Gud visste att om Job ber för sina vänner, så då öppnar han också upp för förlåtelsen att liksom ta plats, få börja frigöras i hans hjärta. Och det börjar hända någonting. Det går inte i längden att be och välsigna en människa, ett sammanhang, en miljö, vad som helst, utan att någonting börjar hända i våra egna hjärtan. Jag tror jag berättade tid, men det har funnits perioder i mitt liv, tillfällen när jag har skrivit namn på listor. Jag har lagt listan på golvet inför Gud och jag liksom välsignar varje namn, varje människa som har liksom, och allt det sammanhang som liksom har varit förknippat med de namnen och som kanske har smärta i mig. Och jag tror att det finns någonting att hämta i det här. Så jag vill avsluta med att ge en sista bild här på skärmen. Nycklar, två nycklar. Det här Guds annorlunda rike, jag älskar, eller jag tänker ofta det här att Guds rike, det är så annorlunda än vanliga riken, och det är annorlunda värderingar, det är annorlunda verktyg, det är annorlunda liksom nycklar till låsta lägen i våra egna eller i andras liv. Och där har jag två nycklar. Nyckeln till förlåtelse är att välsigna. Och nyckeln till välsignelse är att förlåta. Det är lite lek med orden, men det innehåller väldigt mycket det här. Nyckeln till förlåtelse är att välsigna, som vi redan har sagt. Att likt Job be och välsigna för människor, sammanhang, så det förlöser den där liksom förlåtelsen att få rum i våra hjärtan. Och det kan hända att du tycker att det är jättesvårt att förlåta i något speciellt sammanhang. Och där har vi den helige ande till hjälp. Att när du bestämmer dig för att välsigna, även om det inte känns som att nej, jag kan inte förlåta, men du väljer att välsigna, så då inbjuder du den helige ande, att den helige ande liksom får komma in och börja göra sitt verk. Och den helige ande förlåter genom dig. Och nyckeln till välsignelse är att förlåta. Att förlåta, så det har inte konsekvenser bara för våra relationer, utan det betyder också det här att det förlöser på något sätt Guds handlande i mitt eget liv och i motpartens liv. Det sätter Guds händer fria att verka, och jag tar bort mina egna händer. Det finns någon som har sagt så här, jag vet att jag har sagt det här förr, men jag upprepar det igen för jag tycker det är så beskrivande. Förlåtelse, det är att öppna dörren för att sätta någon fri och upptäcka att fången var du själv. Det händer någonting, det förlöser någonting också hos oss själva. Det finns välsignelse som frigörs över våra egna liv när vi förlåter. Det finns också många helanden som är kopplade till förlåtelse. Många vittnesbörd om att när man har kunnat lägga ner någonting, släppa någonting och bara lämna över till Gud, så också helande liksom frigörs över en. Men Jobs lydnad att förlåta och att välsigna, så det förlös Guds välsignelse och upprättelse över honom själv. Och det står att han fick dubbelt så mycket som han hade haft förut. Han fick också 7 söner och 3 döttrar. Han fick inte 20, han fick 10 barn. Och han fick ett långt liv. Herren återupprättade Jobb när han bad för sina vänner. Hur mycket välsignelse har vi missat på grund av oförlåtelse, oförsonlighet i våra hjärtan? Jag ska be att låsångarna kommer fram här, så ska vi avsluta gudstjänsten med att ännu låsjunga och tillbe. Du har fått så mycket nåd. Så ge nåd. Du har fått så mycket förlåtet av Fadern genom Jesus Kristus. Så förlåt. Du har blivit så välsignad. Så välsignad. Och vi ska be tillsammans här. Och innan vi ber, så det här, så vill jag ge möjligheten. Du kanske känner igen dig på något område.